Psykiatrikerna.
Hej och välkomna till Psykiatrikerna med mig Simon Kjaga och min kollega Anders Hansen. Idag träffar vi en spännande forskare inom området beroendemedicin, nämligen Nora Volkov.
Och Nora Volkov är arbetar i USA som ansvarig för National Institute of Drug Abuse, eller NIDA, vilket innebär att hon är en av världens mest betydelse eller inflytelserika beroendeforskare, måste man ju säga. Och hon var utnämnd till en av världens 100 mest inflytelserika människor av tidskriften Time för ett par år sedan. Och en kul parentes är faktiskt att hennes morfars far var Leo Trotsky, gamla bolsjevikledaren som mördades på Stalins år 1940. Och Nora Volkov har sagt att hon växte upp i en väldigt intellektuell miljö med mycket författare som kom och besökte familjen när hon var liten. Men själv så valde hon inte en bana som författare eller politiker, utan hon kom att bli hjärnforskare och då inrikta sig på beroende.
Var det bara författare? Det var inte en del alkohol med?
Hon har faktiskt också berättat att hennes morfar tog livet av sig på grund av missbruk och att hon fick veta det ganska sent i livet. Hon trodde han dog av kardiovaskulära komplikationer, men det visade sig vara ett självmord till följd av alkoholmissbruk. Mm. Och det väckte hennes intresse kring beroendesjukdomen och beroendesjukdomar. Vår första fråga till henne var: hur tycker hon att vetenskap bör förändra vår bild av beroende?
Well, what science does is it helps us understand processes. I mean, by understanding them, of course, we can predict them and we can then, in this case, help develop treatments. So science in the whole field of substance abuse has given us an understanding of the changes in the brain that occur in people that are addicted to drugs, and in also help us understand, therefore, why is it that people that are addicted lose control over their drug taking and why they do what appears to anyone else a very unreasonable behavior? Because we are just assuming, we've assumed all along that this was just a choice they were making because they were choosing to get high without having any understanding about what was going on motivating the behaviors in people that are addicted. And so out of these studies, we have been able to delineate that there are long-lasting changes in the brain of people that become addicted, drugs affect several networks in the brain, that it's not just the classical reward limbic areas that are engaged in addiction. And in fact, one of the most prominently affected by drugs is the executive control networks, which actually explains why people that are addictive are impulsive and they have a vulnerability for compulsive behaviors.
Nora Volkovs forskning visar alltså att beroende är en sjukdom i hjärnan, inte något som beror på bristande moral. Och upprepat beroende eller missbruk leder till att delar av hjärnan skadas, och framförallt är det områden som är viktiga för exekutiv kontroll, förmågan att hämma impulser. Och det gör att man har svårt att bryta den här cirkeln med missbruk.
Och det är ju det vi ser som kliniker så ofta, att patienter med beroendeproblematik beskriver sig på något sätt inse att det är dags att sluta, men likväl hamnar i situationer där man tar, alltså man börjar missbruka igen.
Precis. Något hon har visat i sin forskning är att delar av hjärnans frontallob, framförallt orbitofrontala cortex som sitter i pannloben på undersidan, områden där nedregleras. De fungerar inte ordentligt efter upprepat missbruk. Och de här områdena i hjärnan är viktiga för flexibilitet i beteendet. Och det gör att man får en tvångsmässighet. Man har kunnat se nedreglerad aktivitet i orbitofrontala cortex hos människor med tvångssyndrom. Och samma sak ser man vid missbruk. Så det förklarar då kanske att den här upprepat missbruk leder till en tvångsmässig fixering av drogen eller alkohol eller vad det nu är för något. Nora Volkov har berättat att hon slogs av en tydlig insikt en dag för 25 år sedan när hon tittade på hjärnundersökningar från människor som har tagit kokain. Det räckte med att titta på undersökningen för att förstå vilka av de här individerna som var kokainister och vilka som inte var det.
Well, it was actually, I recall I was actually in my office and there was I had screens and I was looking at images that we have been doing for normal controls and patients, and I realized I could very rapidly actually identify who was a cocaine abuser and who was a control. And it was because the prefrontal cortex, the orbital frontal cortex, was, if it was a person that has actively taken the drug, was hyperactive. And if it was someone that it was in a detoxification, it was hypoactive. And it was a very striking. It just actually jumped up at you. And that is, and the notion of what the orbital frontal cortex does, and in the pathology where people had identified to be abnormal, which was in obsessive compulsive disorders. So you just put two and two together and say, oh my God, I mean, this is likely to explain why individuals that are addicted to drugs have this obsessiveness in their patterns of thinking process and this compulsiveness in their behavior, because the orbital frontal cortex is necessary, is what allows us to shift, to have the flexibility to shift from one to the other, depending on what's valuable. So if that is fixated and you cannot change it, you're just going to stay on one goal. So you're going to become obsessive and you're going to become compulsive.
Regelbundet missbruk leder alltså till nedreglerad aktivitet i orbitofrontala cortex som fungerar sämre, och det kan resultera i en tvångsmässighet och en tvångsmässig fixering av drogen. Inget annat blir viktigt än drogen.
Nej, och den här frågan är ju spännande, för att någonstans här så blir det ju närmast filosofiskt, alltså var går gränsen för vår fria vilja och vårt ansvar att faktiskt agera utifrån vad som är riktigt och på något sätt felaktigt.
Absolut, det tangerar många intressanta områden, men jag tror att när mycket av hennes forskning gjordes så var nog den här synen på beroendesjukdomen mer att det här är karaktärsbrister och ta dig samman och så vidare. Och det hon och andra beroendeforskare, många andra, har kunnat visa att det här sitter faktiskt i hjärnan och det är en sjukdom.
Precis, och det är ju också någonting som inte är nödvändigtvis kommer från början, utan som blir som en konsekvens av ett längre missbruk. Och därigenom ska man också peka på riskerna med att upprätthålla missbruk eller introducera missbruk tidigt i utvecklingen.
And there are networks in the brain that the proper function of which is necessary for you to be able to achieve these two things. Analyze a situation, make a decision, and then make a plan of action. And then the second one is sustain that plan of action so you can carry it through, which is obviously what we all call free will. And drugs actually damage areas that are necessary for these networks to function. And so what happens is when these networks are not functioning properly, you may not want to take a drug, or you may not want to take the chocolate, or you may not want to get angry, but you are unable to inhibit the prepotent response. You just cannot inhibit your frontal cortical areas, exerting that inhibitory control over your limbic areas.
Precis som du sa, Simon, det här är någonting som skadar vår fria vilja.
Ja, jag tycker det är jätteintressant, för jag tänker, jag menar, jag har intresserat mig för sambandet mellan missbruk och kreativitet också. Det finns en idé om att kreativa personer är ofta lider av olika former av missbruk. Nu har väl i och för sig vår forskning visat att sannolikt så är det snarare fråga om motsatsen faktiskt. Och kanske har det mer att göra med kulturella och miljömässiga omständigheter som gör att man verkar i situationer där det finns väldigt mycket alkohol, droger, och det nästan förväntas av en att man ska dricka mycket och så vidare. Men frågan är ju lite här, den här typen av kraftig och nästan ofrånkomlig fokusering eller obsession på någonting, kan det bli någonting som också kan rikta sig mot någonting som är positivt, eller är det här någonting som i grund och botten då bara är kopplat till det specifika missbruket?
Det är ju en jätteintressant fråga. Man kan ju fråga sig evolutionärt, varför finns missbruk? Varför har våra hjärnor en tendens att utveckla det? Och belöningscentrumet, som ju är motor, alltså akumbenskärnan, är motor i mycket av våra beteenden. Och det här är ett system som har slipats av evolutionen under miljoner år. Så plötsligt så stoppar man in en drog där som kan skapa aktivitet i systemet som är 5-10 gånger starkare kanske än vad naturliga stimuli kan skapa. Det sätter igång extremt kraftfulla reaktioner i hjärnan, och plastiska reaktioner, alltså hjärnan börjar förändras och skapar minnen som är tydligt associerade till drogen. Det är väldigt starka sådana mekanismer som dras igång, så det är inte konstigt egentligen att droger biologiskt kan kapa hjärnan och kapa belöningssystemet.
Det är ett system som är riggat för att bli kapat av droger som man ännu inte har exponerats för.
Ja, lite grann. Och med tanke på att hjärnan är som mest plastisk när man är ung, så är det inte så konstigt att det är allra farligast att utsättas för droger när man är barn eller tonåring. Så faktum är att man kan verkligen prata om att det här systemet, belöningssystemet, kapas av drogen.
I think that it does the drugs hijacked in the sense that they are much more efficient and at doing what natural reinforcers are supposed to do in order for us to survive. So in that context, and because they are not positive for survival, but are using a mechanism that is necessary for survival, I think it's a good word to calling it hijacking. However, that's a different question from the notion of these processes that can result in automatic behaviors, in habits that are very difficult to change. And in these, in some instances, obsessiveness and compulsiveness towards a goal, those may very well be neurobiological processes that subserve a physiological function. And the reason why I believe so is that to start with, a biology is extraordinarily intelligent, and just like drugs just emulate, activate the reward systems needed for food, for example, and motivate us to seek food, that state of obsessiveness where you actually change the value of one reinforcer at the expense of the others, that's a process that can be necessary for survival. And for example, when a mother has an infant, the need for that infant to become the value of that infant over everything else is crucial for that infant to survive. So the obsessive compulsive care and behavioral changes that are happening in a mother that just have an infant basically exemplifies a state of mind where the individual will forego many things in order to ensure that that infant will survive. Now, that, right, of course, has a function. And what is so pathological and malignant about addiction is that it actually engages those processes that require and these states where you shift your priority for something that it has absolutely no survival advantage. In fact, it has a lot of disadvantages.
Det faktum att vi kan utveckla tvångsmässiga drag har alltså enligt Nora Volkov kanske en evolutionär förklaring. Det finns en poäng med att vi ska bli tvångsmässigt fixerade, till exempel av vår avkomma, och prioritera det över precis allt annat.
Så det är någonting som är fördelaktigt för oss i väldigt speciella situationer att ha den här totala fokuseringen på en sak.
Det är en intressant teori i alla fall. Det skulle kunna vara så. Och att den mekanismen då på något sätt också kapas av drogen. Och så blir det en tvångsmässig fixering av drogen.
Mm. Jag menar, allt det här känns ju väldigt biologiskt på något sätt. Realiteten är ju sån att många gånger så handlar missbruk och beroende också om miljömässiga aspekter och även på ett mer personligt plan att förhålla sig till personer som lider av olika former av beroenden är ju svårt kanske att upprätthålla ett biologiskt perspektiv.
Ja, det håller jag med om, och det är naturligtvis inte svart och vitt. Om man googlar Nora Volkov så hittar man rätt mycket kritik mot henne. Många, inte minst amerikaner, tycker att den här synen på beroende som en biologisk sjukdom fråntar människors ansvar och gör att man liksom kan skylla på det. Så hon har fått kritik för det. Men utifrån vår yrkesroll så tycker jag inte det är konstigt att ha en syn på beroende sjukdom som en just biologisk sjukdom. Så jag tyckte det var intressant att höra, hur ser Nora Volkov på det kontroversiella i det här och att så många människor ändå uppfattar synen på beroende som en biologisk sjukdom som något kontroversiellt?
I think it is controversial to many people, including some physicians and even at the extreme psychiatrists, because we always give free will for granted. We always assume that we're making a decision on the basis of a very conscious desire to go forward and planning, without recognizing that what we claim as our motivations and the explanations that we give for our behaviors may be just that, a way of providing a narrative to help us to ourselves understand why we make one decision versus the other. When in fact, many times those behaviors may just be automatic responses, just like we remove our hand when the oven is very hot. And we can say, okay, I removed my hand because I didn't want to burn myself. But the reality is that you removed your hand because that's an automatic reflex. And in fact, there are some of these reflexes that are very, very difficult to inhibit, even if you are conscious that you're going to be exposed to such stimuli that will generate an automatic response. So that's, I think, why it's so very, very hard. It's hard for anyone to accept that we're not in full and absolute control of our decisions.
Det är svårt att acceptera att vi inte skulle ha en fri vilja i alla lägen. Det gör att en del upplever det här som kontroversiellt. Vad säger du om det?
Nej, men det är ju lite som vi varit inne på tidigare, att någonstans så är det så grundläggande att vi tar för givet att vi har en förmåga att styra över vårt öde. Just frågan om fri vilja är någonting som jag tycker är väldigt spännande, eftersom rent logiskt sett så är det svårt att argumentera för den fria viljan. Sen finns det en ganska intressant beröringspunkt i en tidigare podd med Sam Harris om artificiell intelligens, som egentligen handlar tvärtom då, där maskiner utan uppenbar fri vilja faktiskt skapar beteenden och sätt att tänka som är väldigt lika oss som människor. Och samtidigt har vi då Nora Volkov som menar att i praktiken så är vi bara maskiner utan fri vilja.
Ja, absolut. Det är intressant att jämföra de båda. I det avsnittet pratade vi om artificiell intelligens, och det är ju omöjligt att blunda för hur internet påverkar samhället idag, mobilt internet. Det går inte att titta på en människa på stan utan att han eller hon stirrar i sin mobiltelefon numera. Och det är ju, har visat sig att användningen av mobilen aktiverar belöningssystemet och får oss att släppa ut en liten skvätt dopamin tillräckligt mycket för att man skulle kunna prata om ett beroende så småningom, som David Linden menade i en tidigare podd som vi hade.
Ja, men det är sant, just den frågan om internet och beroende och överhuvudtaget, det är ju någonting här som på något sätt osar lite någon slags konservativt förhållningssätt, att vi är så oroliga för att det är ny teknik, lite som när vi pratar med Sam Harris om artificiell intelligens. Men det är ju ändå så att det vi utsätter oss själva för med internet, med sociala medier, allt med, det är ju något sånt gigantiskt experiment av våra hjärnor faktiskt. Och vi vet ju inte idag vad det kommer att innebära. Först om ett par år, alltså 10, 20, 30 år, så vet vi egentligen vilken effekt det här faktiskt kommer att ha haft på oss.
It's remarkable to see, and I was thinking about it the other day in the metro, because everybody on the metro was looking at their cell phones. And I remember I was always curious to see what people were reading in the metro, and you could see their books, but right now it's only a cell phone. So it's disseminated widely, and yes, it provides you reinforcers. You're going to get an email. Most of the emails are garbage, and you don't get anything that is rewarding. But you know that once in a while, you will get one that is reinforcing, and that unexpected reinforcer is what has been shown to be the most powerful driver for behavior and to sustain your attention. So yes, we are all in one way or the other subjected to some level of compulsiveness with our interactions with the web, whether it's through cell phone or even just regular web and in the internet. Those are giving us reinforcers.
How do you think that will affect us if we look on 10 or 20 year perspective?
I think it will definitely change the way that our brains, but for the new generation, I think that this is going to be most affecting our children as they are growing in this environment more than adults. But I actually myself seen that I have to force sometimes closing my email, because when I'm trying to do something that requires a very deep concentration, because otherwise I have to resist the temptation. When I hear that click, that there is a new email, I have to resist it. And so I just turn it off to avoid that. So we are all being influenced. And I think that obviously for people that are vulnerable, that's already translating into disruptions in their social life, or if they are adolescents or teenagers, in their education, because they get into video gaming and they don't study for school, they don't go to school, they don't sleep. And so in some of the Eastern countries, East Asian Eastern countries, they have clinics where they treat actually individuals that become addicted to video gaming, for example.
Det är ju helt fantastiskt att Nora Volkov, en av världens främsta forskare inom beroendemedicin, är oförmögen att jobba med mejlen på. Hon är alltså beroende av sin mejl, mejlmissbruk.
Exakt det slog sig också av. Till och med hon måste lära sig stänga av mobilen. Det betyder att då har man en bra ursäkt om man själv känner sig distraherad av den.
Men hon har inte utvecklat någon behandling för det då? Någon slags medicin mot mejlmissbruk?
Nej, inte vad jag vet. Men det är nog bara att stänga av den. Stå på flygplansläget eller någonting.
Men du vet ju det känns.
Jo. Nej, men jag tror på fullt allvar att vi måste lära oss bli bättre med det.
Mm, mm.
Jag vet när du och jag bestämde oss för att starta den här podden så sa vi det att vi ville träffa och prata med spännande människor som vi gjorde att man förstod biologi bättre. Duktiga forskare.
Mm.
Och det här var ett sånt samtal. Jag tyckte det var oerhört givande och efter att ha pratat med henne så förstod jag biologi i allmänhet och framförallt beroendesjukdomar. I synnerhet bättre. Oerhört klok person måste jag säga.
Men det är väl generellt sett så att jag menar, hur vi förhåller oss till beroende och missbruk har varierat väldigt mycket genom historien. Och idag har vi kanske ett mer medicinskt biologiskt paradigm som i väldigt stor utsträckning vilar på hennes forskning.
Tror du vi kommer svänga tillbaka?
Nej, men jag tror att det är en ständig kamp den här frågan. Men någonstans så måste vi ju ändå tro att man har en förmåga att påverka sin situation. Men vad Nora Volkovs forskning och andra forskares gärning visar är ju väldigt tydligt att det är liksom inte så enkelt att man bara ska rycka upp sig, utan ett dels grundläggande förutsättningar men sen också förändringar i hjärnan som ackumuleras över tid efter ett missbruk gör att det rent faktiskt blir väldigt, väldigt svårt att ta ett beslut som man kan fullfölja när det gäller att avbryta ett beroende.
Mm, och det har hon och andra bidragit till att skapa den förståelsen. Tack för att ni har lyssnat på Psykiatrikerna idag med mig Anders Hansen och med min kollega Simon Kjage.
Den här podcasten har möjliggjorts genom Otsuka och Lundbeck. People creating products for better health worldwide with progress in mind.